Fredrik Wadström.
Och apropå Lundströms bokradio, det här hör vi imorgon.
Bästa lyssnare, vad finns det för riktigt bra böcker som kan få ett oändligt sommarlov att lyfta? Bli barnens läsminnen för livet sommaren 2025. I studion min två kunniga i ämnet, Lotta Olsson som är kritiker och författaren Mårten Melin. Häng med när vi samlar ihop en rejäl bunt med böcker och gör en lista med lästips för barn och för unga. Lundströms bokradio, lyssna. Lördagar klockan 17 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Svar på en mängd filosofiska, existentiella frågor, det får vi alldeles strax. Men först, nyheter. Klockan är 8.
Ekot. Israels militär uppger nu att de har träffat en kärnenergianläggning i staden Isfahan i centrala Iran. Det här rapporterar AFP. Iran har ännu inte kommenterat de uppgifterna. Och det har hörts flera kraftiga explosioner runt om i Iran ikväll. Bland annat i närheten av huvudstaden Teheran. Det här rapporterar statliga iranska medier. En talesperson från den israeliska militären säger enligt Reuters att Israel hittills har träffat över 200 mål i Iran. Inrikes nu jämställdhetsminister Nina Larsson och partisekreteraren Simona Mohamsson är två av dem som nu pekas ut som tänkbara partiledare för Liberalerna efter Johan Persson. Det är efter att de tre förhandsfavoriterna, enligt uppgift i Ekot, har tackat nej till det här uppdraget.
Den 24 juni under Almedalsveckan ska Liberalerna välja ny partiledare. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har fått överlägset flest nomineringar av de länsförbund som öppet har berättat vem de vill ha. Men enligt uppgift till Ekot har hon avböjt att efterträda Johan Persson, något som också Expressen och Aftonbladet berättat. Försöken att övertala henne uppges hittills ha varit resultatlösa.
Inte heller skolminister Lotta Edholm eller partiveteranen Erik Ullenhag, som är generalkonsul i New York, står till förfogande enligt Ekots källor. Valberedningen har idag, enligt en ledande liberal, meddelat att de här beskeden är definitiva. Därmed är valberedningens tidsplan tajt. Nu pekas jämställdhets- och arbetslivsminister Nina Larsson, också hon en veteran i Liberalerna, ut som en tänkbar efterträdare till Johan Persson. Hon ville i tisdags inte ge något besked om hon står till förfogande eller inte.
Vi har en ordnad process och det är valberedningens arbete fortskrider.
Även den nyblivna partisekreteraren Simona Mohamsson lyfts fram som alternativ av liberaler som Ekot har pratat med.
Reportrar Rova Olsson och Karin Rundblom. All tågtrafik mellan Sundsvall och Umeå har stoppats fram till söndag klockan 12. Orsaken är att fler strömledande kablar saboterats på Botniabanan, det här i samband med kopparstölder. Både Botniabanan och övre stambanan påverkas, det uppger Trafikverket för Aftonbladet. Antalet kejsarpingviner i världen minskar betydligt snabbare än vad forskarna tidigare trott. De senaste 15 åren så har världens största pingvinart minskat med över 20% enligt en studie som publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Smältande isar och det varmare klimatet anges som orsak. Studien bygger på övervakning av en tredjedel av världens kejsarpingviner. Ekot, Johan Westerberg.
P1 Sveriges Radio.
En av våra starkaste drivkrafter, det hör vi om en stund.
Dina värsta misslyckanden, din olyckliga barndom eller pinsamt desperata tonår kan vara det bästa som hänt dig, men bara om du vägrar glömma det.
Jag lyssnar när Bob Hansson utvecklar det här resonemanget i tankar för dagen närmare klockan 9. Dessförinnan så trädde vi in i det filosofiska rummet och Vi ska få svar på en mängd lyssnarfrågor. Programledare är Cecilia Strömberg Wallin.
Filosofiska rummets program där ni lyssnare ställer frågor är tillbaka. Bland annat om medborgare i ett land som startar krig kan vara oskyldiga offer. Om meningen med att spela cello. Och om de döda verkligen ska få bestämma över oss levande med sina testamenten. Här är Filosofiska rummet med Fråga filosofen. Och här finns filosoferna Lyra Ekström Lindbäck, Jonna Bornemark och Torbjörn Tännsjö. Äntligen, vill jag säga.
Äntligen tillsammans igen.
Ja, jag har saknat er. Och oss. Har ni gjort det?
Ja.
Varje dag.
Ja, men vad härligt. Då kör vi igång. Första frågan kommer från Seth Larsson i Valbo och lyder som följer. I ett land som startar ett krig, finns det någon medborgare som kan anses vara helt oskyldigt offer i detta krig? Ett självklart svar kan ju vara barnen. Men är det någon enda vuxen medborgare som är oskyldigt offer i ett sånt krig? I Tyskland till exempel är de som inte krigade men hejade fram Hitler oskyldiga. Eller är de som röstade emot Hitler men aldrig sa emot i kamratkretsar och fikarum oskyldiga offer? Torbjörn, vad säger du? Finns det någon vuxen medborgare som kan anses vara ett oskyldigt offer i ett land som startar ett krig?
Det skulle jag, tror jag, vilja generalisera frågan till brott mot krigets lagar i största allmänhet. Inte bara när man orättmätigt inleder ett krig, utan också när man gör sig skyldig till förbrytelser i kriget naturligtvis. Det är samma frågeställning egentligen, och den tränger sig ju på oss väldigt mycket nu i den tid där vi lever. Och det är en svår fråga att besvara, tycker jag. Alltså det finns liksom en juridisk sida av saken och det finns en moralisk sida av saken. Den juridiska är också uttryckt i moraliska termer. Vi har ju lagar kring hur krig får föras. Och det är två typer av lagar. En som säger att det är fel att inleda krig, att angripa andra, men det är rätt att försvara sig. Men det där spelar ju ganska liten roll i praktiken, som vi ser den bestämmelsen. Sen finns det en annan uppsättning lagar som reglerar för hur kriget får föras. Vad som är just in bello, som det heter på latin då, i de här lagstiftningssammanhangen. Och där är själva utgångspunkten dramatisk, kan man säga. Där likställer man ju angripare och angripen. Samma regler gäller för båda sidor. Det är en sorts moralisk likställdhet där.
När man väl är i krig.
När man väl är i krig. Man får döda den soldaterna som försvarar sig. Men man får inte angripa civila. Och samma begränsningar, samma rättigheter gäller för båda sidor. Och det är sånt som gör att man börjar undra egentligen. Den där skillnaden mellan civila och angripare och så. Är den så helig och rimlig alltid att upprätta? Och som frågeställaren tänker, är det inte så också att många då som hejar på sin egen sida när de bryter mot krigets lagar på det ena eller andra sättet? Angreppskrig eller angriper civila direkt utan att först gå om vägen över militära mål, så att säga, vilket ju kan vara tillåtet. Hur ska man bedöma detta? Och då är det ju filosofer som har ifrågasatt den här lagstiftningen och tyckt att de där gränserna är inte rimliga mellan civila och militärer. Till exempel Jeff McMahon, en amerikansk moralfilosof som nu finns i Oxford, eller Helen Frow, en brittisk filosof som nu finns på Stockholms universitet, har båda argumenterat för att det är något tokigt med den där, att man jämställer båda sidor moraliskt.
Hur tycker de att det borde vara?
De tycker att det borde vara fel att angripa också de soldater som försvarar sig. Och varför är de soldater som försvarar sig modigt går ut i krig, varför har de ett starkare skyddsbehov än civila på den angripna sidan, så kanske har krånglat sig undan plikten att försvara sitt land och så. Så att de ifrågasätter denna uppdelning ungefär som jag anar att frågeställaren gör. Och det är inte så lätt att försvara den här gränsdragningen från moralfilosofisk utgångspunkt. Om man är pliktetiker eller rättighetsetiker och tycker att vissa handlingssätt är fel oavsett konsekvenserna, så kan man tycka att det är något konstigt i den här lagstiftningen. om man är utilitarist som jag, kan man kanske säga att det kanske har bra konsekvenser att man har lagar som jämställer angripare och angripen moraliskt. Om konsekvenserna är bra så är jag beredd att leva med det. Men många tycker att det är konstigt. Och det är väl det den här frågeställaren också tycker. Och jag tror att det, om vi gör en rent strikt moralisk bedömning, så är det ju väldigt ofta så att också så kallad civilbefolkning skulle kunna hållas ansvarig för det som sker. Och framförallt i demokratier. Om det är en demokrati som begår de här folkrättsbrotten, så är man ju ännu mer medskyldig om man också har upprätthållit och röstat till och med på den regim som gör det.
Mm. Jag tänkte också mer åt det hållet i hela den här frågan. Vem är det som startar ett krig? Är det en regim? Är det en diktator? Är det en folkvald? Eller skulle man också kunna se det som att det är en kultur, en nation som startar ett krig? Och ser man det så, så är vi ju alla del av den kultur som vi är del av. Och det är ju i princip omöjligt att helt skära ut sig ifrån den. Men jag tycker att det är ett bra exempel i det här att även om jag röstade mot det, så kanske jag stöttar det i samtal eller är tyst eller inte säger någonting, inte protesterar. Och där skulle man då kunna säga att på det sättet så är i alla fall vuxna aldrig helt oskyldiga, för man är alltid del av den här kulturen. Och det skulle kräva ett väldigt tydligt aktivistiskt liv mot för att skära ut sig. Och jag undrar nästan om det är möjligt.
Mm, jag tror att Torbjörn gör en viktig men väldigt svår distinktion mellan moraliskt och juridiskt ansvar. För man måste fråga sig också, vad implicerar den här eventuella medskyldigheten? Vilken typ av ansvarsutkrävning kan man förvänta sig? För det finns ofta en problematisk retorisk strategi kring våldsamma konflikter där man pratar om en civilbefolknings medskuld som en ursäkt för att man svälter ihjäl eller bombar sönder den. Och där kan man tänka att det kanske inte är ett proportionerligt ansvarsutkrävande av den eventuella medskulden, att hela ens släkt och familj mördas. Liksom.
Men vilket ansvar har man då att reagera mot det här angreppskriget i det land man bor?
Det här är ju en sån svår fråga, för att oskyldig blir liksom fel term här. Och framförallt måste vi kanske prata om grader av skyldighet. Men ska vi gå hela vägen till att riskera mitt eget liv om jag protesterar väldigt starkt mot en regim där protester inte ses med blida ögon, eller hamna i fängelse för att jag är vapenvägrare eller någonting? Det finns ju människor som gör de valen och som går hela vägen på något sätt i sitt motstånd och därmed också offrar hela sina liv för det. Men de allra flesta väljer någon typ av medlöparväg. Och till syvende och sist så är det ju det som gör det möjligt. Att driva ett krig till exempel, trots att stora delar av befolkningen kanske till och med är emot det. Eller andra typer av fasor som vi har sett regimer utföra.
Men det är svårt att generalisera om konflikter i allmänhet också. Man behöver liksom situera en särskild situation historiskt, och då uppkommer plötsligt en nästan till oändlig orsakskedja av olika former av moraliskt ansvar som har lett till en viss situation. Alltså, krig och konflikter uppkommer ju sällan enbart av liksom förstörelselusta, utan människor begår våldsamma handlingar av olika anledningar, och de anledningarna kommer ur en viss historia.
Men jag tror att den här skillnaden då, den är problematisk, håller jag med om, Lyra, mellan det juridiska och det moraliska. Men den är ju väldigt viktig att upprätthålla. Alltså, för att moraliskt tycker jag att man kan kräva mycket av människor i form av motståndshandlingar och så. Apropå Hitler och så har det visat sig att utrymmet egentligen var ganska stort för att göra motstånd. Att folk med någon sorts entusiasm i själva verket deltog i folkmord och annat. Så att det, rent moraliskt är det rimligt att göra så. Men juridiskt så tror jag att det är, jag tror på den här lagstiftningen med ett visst förbehåll som jag kan komma till, men att det är ändå bra att ha en juridisk likabehandling av parterna, så att man kan ha, det låter absurt, men det är en sorts etikettsregler för hur man får föra krig. Mm. Och det är viktigt att slå vakt om de reglerna så långt det går. Det går ju inte särskilt långt, får man säga, när man ser på verkligheten just nu, men det kan vara viktigt.
Mm. Jag är ju inte så intresserad av den juridiska, utan tänker mer det moraliska och existentiella. Mm. av att vara liksom del av en kultur. Och där tycker jag att det är jätteintressant det du säger, att ganska ofta så är det så att individer har ett lite större handlingsutrymme än man tror att man har. Och väldigt ofta så blir en hård kultur som blir allt mer likriktad, den blir liksom mer och mer likriktad i varje steg, så att säga, för alla vill göra rätt. Så, och så blir det mer och mer likformigt. Så att det tänker jag är en sak som är viktig att hålla vid liv, är helt enkelt att vi faktiskt alla har någon sorts makt i den här typen av frågor. Vi har ju aldrig all makt, ingen har all makt, men vi har allihopa faktiskt en makt att påverka vart den kultur och den nation vi hör till är på väg.
Men om man tänker på ett land som Ryssland till exempel och anfallskriget i Ukraina, har ryssarna, är de medskyldiga då till det här anfallskriget?
Det är klart de är.
Rent moraliskt uppenbart, men där har vi också den här konstiga kulturella konflikten då, där Ryssland säger att Ukraina är en del av Ryssland, vi är samma folk. I Ukraina säger man att vi är två helt skilda folk, olika sorter som inte kan leva tillsammans. Så det är den typen av konflikter, kulturella konflikter, som underbygger naturligtvis också den politiska konflikten.
Men håller ni med, John, om att ryssarna är medskyldiga, trots att Ryssland ju inte är en demokrati till exempel?
Men jag tycker det är märkligt att prata om skuld utan att säga någonting om hur ska det här avkrävandet av moraliskt ansvar se ut och så vidare. För i situationen i Ryssland så kan man ju tycka att invånarna har en moralisk skyldighet att få tillgång till sann information om vad som pågår. Det måste ju vara det första steget. De flesta ryssar svävar ju i okunnighet om liksom vad som faktiskt utspelar sig i Ukraina, i och med att medierna är så kontrollerade av statsapparaten.
Jag tänker att det viktiga här är att inte falla i en dikotomi av så här skyldig eller oskyldig. För de är alldeles för grova. De allra flesta finns liksom, det finns däremellan. Men här tycker jag nog att vi faktiskt har en moralisk existentiell skyldighet i liksom olika grad, beroende på vilka vi är och vilka våra möjligheter är, att också försöka och se vad de kollektiv jag hör till gör.
Den här lagstiftningen, som jag säger, kanske är bra att ha, för det är bra konsekvenser att vi ändå har med etikettsreglerna för hur man får föra krig. Det finns ju en svindlande otäckt tanke här, att den här föreställningen står i vägen för en mer radikal hållning, mer radikalt pacifistisk hållning. Kanske intalar vi oss bara om att det går att föra krig på någon sorts kliniskt riktigt sätt. Och egentligen borde vi kanske säga nej till krig överhuvudtaget. Jag känner hur jag mer och mer kommer tillbaka till min ungdoms radikalt pacifistiska ståndpunkter. Och i så fall är det ju vilseledande. Man slår blå dunster i våra ögon om man ens lever med föreställningen om rättmätiga sätt att föra krig.
Det är dags att avrunda frågan, och jag tänker mig att svaret till sätt är att om vi håller fast vid den här moraliska tanken då kring, kan någon anses vara oskyldig i en stat som angriper en annan stat, att nej, kanske inte helt oskyldig, men det är en stor gradskillnad så att säga. Det finns många facetter och graderingar där. Och det här är Fråga filosofen i filosofiska rummet med Torbjörn Tännsjö, Lyra Ekström Lindbäck och Jonna Bornemark. Och vi ska över till nästa fråga. Och nästa fråga kommer från Laila i Trångsund. Så här skriver hon: jag har blivit helt uppslukad av att spela cello. Det är det enda jag tänker på och det som jag vill göra så fort det finns tid över. Det är ju egentligen en meningslös syssla eftersom jag är en glad amatör och gör det bara för min egen skull. Jag är rädd att det ska sluta kännas meningsfullt att spela eftersom det är just bara en känsla. Hur kan något så meningslöst ge mig mening? Lyra.
Ja, det tycker jag är en jättefin fråga. Och det slår mig först att Laila tycks utgå ifrån att meningen antingen skulle innebära att något specifikt syfte uppfylls, eller så är det bara en känsla. Och det tror jag är en felaktig dikotomi som många fastnar i idag när man försöker tänka om konstens värde. Också om man ser till liksom, filosofiska, estetiska traditioner kring konstens betydelse, så finns det naturligtvis många olika svar på den här frågan. Man kan se, som Tolstoj gjorde, konst som en form av kommunikation till exempel, eller som Hegel gjorde konsten som en form av andlig självkännedom för mänskligheten i allmänhet. Man kan se den som Platon gjorde, som en form av bedräglig efterbildning av verkligheten. Men om jag skulle svara utifrån min egen personliga övertygelse på den här frågan, så tror jag att konsten har liksom en icke-instrumentell mening, alltså att ingenting utöver dess egen utövning eller tillblivelse motiverar riktigt dess existens, men att den i den bemärkelsen också liknar kärleken och är en form av kärlek till existensen, kärlek till former, till ljud, till språk, en form av livsnärvaro som inte syftar utanför sig självt.
Har det mening?
Ja.
Någon sorts objektiv mening?
Fast på samma sätt som kärleken har en mening. Mm.
Ja, jag tycker också att det är en rolig fråga som också lite slår knut på sig själv. För jag tänker att meningsfullhet kanske inte ska ses ifrån det här prismat av att någonting som jag redan har bestämt, något sorts tydligt instrumentellt syfte som Lyra säger, skulle uppfyllas och bara då har det mening. Vad som är meningsfullt för oss är ju faktiskt helt styrt av att vi har känslor. Det är känslan som säger att det här är någonting vi vill till, det där är någonting vi vill bort ifrån. Det är känslan som ger oss en riktning. Meningsfullhet kommer bara ur känsla. Och då blir just den här formuleringen lite paradoxal. Att jag är rädd att det inte ska vara meningsfullt för att det är en känsla. Så jag skulle vilja liksom vända på alltihopa. Men sen så anar jag om inte det här bakom ligger snarare en känsla av att det bara är för mig. Jag mår bra i det här och jag borde ge någonting till andra med mina aktiviteter. Att det liksom är det snarare än att det är känslan som är problemet här. Och där kan man ju fundera just på att, ja, men vad ger du till andra? Ja, till exempel om du mår bra och blir en klokare, intressantare, mer levande människa som har mer i kontakt med vilken riktning som är viktig för dig, då kommer du bidra till resten av samhället och i de möten och de människor du möter på ett annat sätt. Så det skulle vara liksom ett sätt att liksom låsa upp den där, åh, det är bara jag och min positiva känsla liksom.
Jag känner mig mycket som i den här situationen. Det är ju speciellt, Lyra pratar om konst och så vidare, men det här är ju amatörverksamhet som när jag spelar på min klarinett. Det är ju inte det att jag skapar stor konst eller att den här cellisten bidrar egentligen till någon konstnärlig utveckling eller någonting sånt, utan det är bara för att det är så jävla kul att göra detta. Det känns så bra och det är en sån njutning i det. Det skulle jag säga är tillräckligt för att det ska vara meningsfullt i en rimlig mening av meningar, så att det ger mening åt hennes liv. Men sen förstår jag inte varför hon inte spelar tillsammans med andra. Det sägs inte uttryckligen här, men spelar du cello så är väl det naturliga att söka sig till en stråkkvartett och få utöva det här också i någon sorts social gemenskap på det sättet. Och förstärks ju, vill jag påstå, som spelar blåskvintett, så förstärks ju själva njutningen också, trots att man producerar usel konst liksom, om man granskar det strängt. Men det är en väldig glädje att göra det. Men man kan ju också undra då om det är för inåtvänt, som Jonna var inne på, att hon oroas för att hon inte gör någon nytta i världen för andra eller så. Men då ska man komma ihåg, tycker jag, att det är väldigt svårt att göra världen bättre och att göra nytta. Det är mycket lättare att förstöra och göra skada i världen. Och den nytta vi kan göra består oftast i att vi kan försöka hindra andra människor från att göra skada. Stoppa folkmord, stoppa miljöförstöring och sånt. Men att själv liksom fixa problemen, det kan vi sällan göra. Och då behövs det inte kanske sån övermäktigt stor och tung insats. Man hinner både spela cello och vara hyggligt politiskt aktiv i de där frågorna som är viktiga. Det är den avvägning jag tycker att jag har funnit i mitt liv.
Och jag tycker inte alls att det är svårare att göra nytta än att bryta ner. Men vi kanske gör det för stort. Vi tänker att vi ska lösa världssvälten eller liksom de stora hoten. Men jag tänker att just att vara en del av ett kollektiv är att liksom knuffa den åt ett positivt håll. Ett sätt jag tycker är bra. Och då kan just det här cellospelandet och att hur jag bidrar till det i min utstrålning, i vad jag säger till folk, hur jag stöttar folk, det är också att bidra. Och det är,
ja,
också,
men Jonna, du måste väl hålla med om att det är lättare att förstöra världen än att förbättra den?
Nej.
Jag tycker att vi kommer lite från ämnet.
Ja, alltså jag skulle vilja fråga dig, Torbjörn, varför du gör en så kategorisk åtskillnad mellan stor konst och amatörkonst, och i så fall, vem ska fälla det kvalitetsomdömet, och vad är skillnaden i mening hos stor konst och medioker konst?
Nej, men det är väl det att, jag menar, det är sådana som du som ska ställa ett omdöme om det är bra eller dåligt eller så. Och det, jag menar, det hör man ju också, man hör ju på musik om det är bra eller dåligt. Och det finns ju sån musik som man älskar att lyssna på, för det är så otroligt konstfullt och vackert tillkommet och så av professionella utövare. Men ibland saknas glädjen där. Det finns ju musiker som sitter hela sitt liv i en symfoniorkester och så pensioneras de. Och då lägger de undan sitt instrument och tar aldrig mer igen. Liksom. De har varit helt instrumentella, kan man säga, i sitt förhållande till musiken och spritt den och skapat oerhört mycket glädje, kanske professionellt. Men de verkar inte ha älskat utövandet. Och jag tycker något speciellt i det här utövandet, att älska utövandet, att njuta av utövandet, oavsett om det blir stor konst eller inte. Alltså det är bara att kunna pressa sig själv till att göra det lite vackrare den här gången, att undvika vissa felspelningar, att få det när man spelar tillsammans också, att klinga någorlunda rent tillsammans och så. Det är en helt annan värld än den där stora konstvärlden.
Det finns ju en rädsla då i Lailas fråga, den här rädslan av att, och upplevelsen av att det är meningsfullt, att det ger mening, att den känslan, upplevelsen ska försvinna. Kan man vårda den här upplevelsen av mening så att den inte försvinner?
Ja, alltså jag skulle vilja komma tillbaka till den här beskrivningen av konst som en form av kärleksutövning. Också apropå det Torbjörn sa om liksom teknisk skicklighet och så vidare. I egenskap av litteraturkritiker så får jag ju en del böcker på mitt bord som är, vad ska man säga, språkligt eller tekniskt avancerade ibland. Och det är bara en så himla liten del av kvalitetsomdömet för mig. För om inte den här kärleken, jag vet inte om kärlek är rätt ord egentligen, men om någon form av liksom ärende, icke-instrumentellt ärende, jag hittar inget bättre ord för det än kärlek, om inte det finns närvarande, då är det inte bra litteratur.
Men hur vårdar man det då? Alltså, kan man göra det så att det inte försvinner?
Ja, men jag tänker att det är faktiskt ett missförstånd här. Jag är rädd att det ska sluta kännas meningsfullt att spela eftersom det är just bara en känsla. Jag är rädd att det ska sluta kännas för att det är en känsla. Jag tror att hon lite ska släppa den nojan bara och bara bejaka den där känslan och säga det här känns bra, jag bidrar till världen på ett positivt sätt för att med mig, hon kanske redan spelar en grupp, det vet vi ju faktiskt inte här.
Jag hoppas att hon spelar kvartett.
Ja.
Ni har aldrig varit rädda för att sluta vara kära till exempel?
Men kärlek är ju inte bara en känsla. Alltså, jag vill invända mot Jonas definition av allt mening som helt känslobaserad. Jag menar, kärlek är inte sina barn till exempel. Känner man inte akut som en känsla i varje liksom tröskande sekund av att klä på barn smutsiga overaller på förskolan, utan det är en värdering eller en visshet som går djupare än känslorna, som är mer ytligt förbidragande tillstånd. Så jag tror att Laila har en kärlek till cellospelet som är mer än bara en känsla, och hon måste våga lita på den kärleken.
Lailas oro kan ju vara befogad, så eftersom det är en känsla bara, så precis som hon säger. Tänk om den bara upphör. Och det, alltså, amatörmusikerns förhållande till den där känslan är komplext, vill jag säga.
Ja, men Torbjörn, du som spelar själv,
första måste ju öva så mycket med ambitionen att bli bättre för att inte bli sämre. När du har nått den platån att du inte blir bättre, men fortsatt övar för att bli bättre, men bara uppnår någon sorts platå i din tekniska utövning av instrumentet, då är det en sån där punkt där det finns en risk att man tappar den känslan. Så att jag förstår henne på den punkten, att det gäller att komma förbi den pucken, acceptera att jag spelar på den här nivån, att ibland blir det väldigt bra, ibland blir det inte så bra, och behålla kärleken till spelandet. Men det kan ju hända att hon förlorar sin kärlek till cellon, men då får hon försöka hitta någon annan ersättning för detta i livet.
Ett svar till Laila är väl i alla fall att inte verka råda delade meningar om det är meningsfullt att spela cello, eller hur? Så att fortsätt spela Laila, så fortsätter vi med frågorna. I fråga filosofen med Torbjörn Tännsjö, Lyra Ekström Lindbäck och Jonna Bornemark. Nu är det John som frågar. Vilken är den moraliskt relevanta egenskapen som människor har men icke-mänskliga djur saknar, som rättfärdigar att vi föder upp, exploaterar och masslaktar djuren? Jonna.
Ja, den här frågan utgår ju liksom från att det borde ju verkligen finnas en moralisk liksom vattendelare som just rättfärdigar hur vi på ganska brutala och riktigt obehagliga sätt hanterar andra djur. Men det sorgliga svaret är ju att det inte finns någon sån specifik egenskap som en människa har men inte de andra djuren. Vi har ju trott det. Alltså vi hör till en kulturtradition som har både letat efter den där och formulerat den på olika sätt. Att det ligger i språket, att det ligger i förnuftet, att det ligger i att vi går på upprätt. Att vi, vi har liksom verkligen sökt efter det där svaret som den här frågan är ute efter. Och gång efter annan så har vi ju tvingats, när vi nu lär känna, eller allt eftersom och i olika perioder, lär känna andra djur och upptäcker att men de har också det här. Fast det däremot kanske kan finnas gradskillnader. Och vi upptäcker också att, att vi inte riktigt vet. Delfiner har fantastiskt språkkompetens till exempel. Deras abstraktionsförmåga vet vi väldigt lite om. Biologerna idag har ju konstaterat att ingen sån unik sida av människan finns. Det kanske är helt enkelt så tungt att vi måste tugga i oss att det finns faktiskt ingenting som rättfärdigar hur vi hanterar andra djur idag, om vi vill utgå ifrån en moralisk ståndpunkt och inte tänka bara att det är den starkares makt som gäller.
Jag är benägen att hålla med dig förstås på den punkten, men man ska kanske försöka då att levas in i hur de tänker, som man säger, att det finns en sån skarp gräns mellan just människa och övriga djur, som du säger. Man får egentligen inte delta i sådana här samtal om man inte samtidigt bekänner sig till tanken om människovärdet och att det är något väldigt speciellt med att vara människa. Vår kultur är liksom å ena sidan präglad av den där kristna etiska tanken, men hur tänker de som menar att det finns en sån skillnad? Vad lägger de vikt vid? Och också kunde man tänka sig, vad är det som då spelar roll om du möter en individ, om du ska behandla den som en moralisk objekt eller inte? Så det är två frågor där, hur tänker de som vill dra den där gränsen? Och de brukar ibland säga att det är ändå något fint och inkluderande att alla människor får vara med. För det är det här att vara människa. Det är som om det vore själva genomet eller arten på något vis som bestämde var gränserna går. Och hur svag och eländig du än är, så är du ändå, är du människa, då får du vara med. Men då finns ju den andra baksidan, att är du inte människa, då får du inte vara med i moralen.
Nej, men där är det väl så enkelt också som att anledningen till det är att vi är människor. Och vi solidariserar framförallt med människor och förstår människor i alla fall högre grad.
Det är ett ad hominem argument som man brukar säga.
Men jag tror att det är ett sånt argument precis som ligger där bakom.
Lyra, vad säger du?
Nej, men jag tror att det här med att mäta och uppskatta moraliskt relevanta egenskaper, det är inte så vi relaterar till vår omvärld, vare sig andra människor eller djur. Vi interagerar liksom med omvärlden utan att utgå från så här neurobiologers mätningar av språkförmåga och kompetens, liksom, utan utifrån någon idé om relationalitet och värdighet. Och då kan man istället vända på den här frågan och fråga sig, liksom, vad innebär det att vara människa? Hur vill vi som människor relatera till vår omvärld? Varför lär vi våra barn att inte rycka katter i svansen? Liksom, vad är ett värdigt sätt för oss som människor att leva på? Lite grann som vi tidigare var inne på, etikettsreglerna för krig. Vad är etikettsreglerna för liksom vårt våld mot djur? Eller för hur vi lever i vår omvärld? Vad är ett värdigt sätt att agera på? Så där tycker jag, ur det perspektivet, är inte det mest märkliga att vi faktiskt dödar och äter andra djur, utan att vi föder upp dem under så fruktansvärda förhållanden som reducerar deras liv till att bara ett enda syfte, att slaktas av oss.
Och här, om vi tittar på det relationella, så även, för jag håller helt med dig om det, om man tittar på animistiska kulturer till exempel, där man kan ha en väldigt stark känsla och olika typer av relationer till andra djur och ser dem som subjekt som jag kan möta och skapa relationer till. Det skapar liksom en mångfaldig och levande värld där man har mycket större respekt och liksom närhet till andra arter. Och då kanske man ska ställa den där frågan som Torbjörn är inne på. Men hur sjutton hamnade vi här då? Där vi har den här djurindustrin.
Det finns ju en viktig skillnad som kom i dagen här, tycker jag, med Lyras ansats där Alltså ett sätt är att tänka sig att vissa varelser har en skyddsstatus i sig på grund av sina egna inneboende egenskaper. Ett annat sätt att se det relationellt och se det från vår synpunkt. Mm. Vad händer med oss om vi behandlar dem på det sättet och så? Det var ju Thomas av Aquinos och liksom den kristna etikens sätt att ändå inkludera djuren för vår egen skull, för att vi inte ska bli grymma mot varann, så måste vi också vara hyggliga mot djuren. Men det är en viktig moralisk skillnad om de har värde i sig, om de har en skyddsstatus alldeles bortsett från vår relation till dem.
Fast här skulle vi också kunna konstatera att vi också tar bort värdet i sig ifrån människan med samma argument. Mm. Om det är relationer som bygger värde, så gäller det ju likväl för människan som för andra djur.
Men är problemet att vi föder upp djur för att äta dem, eller är problemet med just den här industriella hanteringen av djur, att vi behandlar djur illa?
Jag tänker att det snarare är kanske någon sorts grader här. Men vårt allra största problem är att vi inte hanterar det som levande, kännande varelser. Utan de hanteras som ett objekt som är till för oss och som vi kan göra lite vad vi vill med. Och det gäller inte bara de djur som vi avlar upp, liksom föder upp, utan också hur vi till exempel kan skövla haven genom bottentrålning eller något sånt. Att liksom världen bara är till för oss där att skövla bäst vi vill.
Men nu pekar på ett bestämt kriterium då, kännande varelser. Och det är vad jag skulle lägga vikt vid. En varelse inte kännande, har den inget inre liv, kan den inte uppleva obehag, lycka och så vidare. Då är den som en sten som vi kan sparka på. Men det är den där insidan som är det viktiga. Men du sa det nu i förbegående, är det där du också drar gränsen då?
Ja, men vi vet ju inte var vi ska dra den gränsen.
Nej, och jag tror att om man försöker dra en gräns och utgå från fastslagna kriterier, det är liksom ett slippery slope på väg ner i ett amoraliskt slukhål. För tänk på alla människor som inte lever upp till de kriterierna. Det är självklart för oss att vi ska behandla alla levande människor med värdighet, även om det inte är självklart i praktiken naturligtvis. Jag tänker att det är den typen av självklarhet som vi måste utgå ifrån när vi ska prata om vår relation till djuren.
Men nu utgår återigen från det här med att människor, ja. Vi tänker olika på den punkten, men jag tycker det är...
Jag har inga problem med arvet från den kristna etiken.
Nej, jag vet. Men det, jag håller med om att det är väldigt svårt att veta vilka som lever upp till det här kravet. Alltså vilka har ett inre liv, vilka kan
vi plåga. Vad vi menar med inre liv? Ja, alltså, hur mycket, alltså känslan av att vara levande har nog precis alla levande varelser. Det finns någon sorts liksom erfarenhet, att någon sorts liksom insida, någon sorts förnimmelse, även om det inte finns ett centralt nervsystem till exempel.
Okej, det kanske är så, och då måste vi vara ännu mer försiktiga. Eller också krävs det någon sorts ändå samordningscentral av nervimpulser som gör att man kan prata om ett inre liv. Jag tycker att det är där gränsen går rent teoretiskt, men då öppnar sig ett moras verkligen i verkligheten för vilka djur lever upp till det kriteriet. Och man ska väl vara försiktig här ändå och ha någon sorts försiktighetsprincip i bedömningen när man möter någon. Kanske är det en person som jag inte ska sparka på som en sten.
Men Torbjörn, du tycker ändå att vi kan äta djur? Vi kan föda upp djur för att äta dem?
Ja, men det är en helt annan fråga. Det gäller att bereda dem ett gott liv i så fall och en hygglig död. Men ja, det är en annan och stor fråga. Men jag ser inte något problem i det i sig, utan det har att göra med att behandla varelser så att de har det bra.
Och ser du ett problem med att äta människor?
Inte i princip, utan det, problemet med att äta människor är ju då att skulle vi institutionalisera något sånt, så skulle vi känna en viss oro, eller hur?
Men
om djuren inte kan uppleva någon oro inför sin död så...
Nej, men de kanske blir traumatiserade när till exempel ens ungar ständigt blir ifråntagna. Mm. Jag tänker på flock med får till exempel, där varje år så försvinner alla barn. Mm. Oh. Alltså, jag har svårt att se hur man som också här ganska avancerat däggdjur inte kan bli traumatiserad av det.
Nej, visst. Det tror jag också. Mm.
Okej, men det verkar inte som att ni tycker att människor har någon särskild egenskap som rättfärdigar att vi industriellt...
Lyra är inne på det ändå.
Att vi föder upp djur industriellt för att sen äta dem. Mm. Så vi tar en ny fråga. Det här är Fråga filosofen med Torbjörn Tännsjö, Lyra Ekström Lindbäck och Jonna Bornemark. Rickard Nordgren undrar varför döda får bestämma. Han skriver så här: oftast får bara levande människor bestämma i en demokrati, men ibland låter vi de döda fortsätta bestämma. Det tydligaste exemplet som jag kan komma på är vissa stiftelser. Varför måste vi till exempel följa Alfred Nobels testamente över 100 år efter hans död? Vanliga arv brukar övergå till nu levande som sen får bestämma över egendomen. Är det omoraliskt att vi låter de döda bestämma över de levande? Undrar Rickard Nordgren. Torbjörn.
Det finns ett enkelt pragmatiskt svar på den här frågan tycker jag. Så finns det ett mer spännande, kanske mer komplicerat moralfilosofiskt svar. Men det enkla svaret är väl då att, och jag tar hellre som exempel Rolf Schock-priset där en svensk filosof inrättade en stiftelse till sitt eget minne och kunde på något sätt och vis ta revansch på alla de som hade behandlat honom illa i akademin genom att de nu delar ut det här priset i hans namn till berömda filosofer världen över. Där uppstod en svårighet alltså för att stiftelsen ville tolka om hans vilja. Det skulle ges till någon som hade gjort utmärkt i filosofi och logik. Och de som delar ut priset har valt att tolka det som ett icke-uteslutande eller. Alltså att det räcker att man har gjort en insats i filosofi eller logik. Då har man kunnat ge priset till personer som inte har ett dugg med logik att göra. Han var logiker, Rolf Schock. Ja, är det där ett problem då att man inte, att man på en viss tum, det är svårt att göra det här för stiftelser är hårt reglerade, men man har liksom trippat på gränsen till det tillåtna där då. Ska man kunna göra så? Varför skulle man inte göra så? Varför ska man följa överhuvudtaget slaviskt sådana där bestämmelser? Varför ska man överhuvudtaget få bestämma över sina tillgångar när man är död? Det enkla svaret är väl att om vi vill att människor ska donera pengar till forskning och så är det bra att ha en sån regel att man vet att man kommer att få som man vill, annars skulle man ju inte, och har man också revanschistiska behov med sitt pris och så måste man kunna få leva ut det genom och vara säker på det, annars blir det ju inga priser. Så tycker vi att det är viktigt med priser, så det finns en enkel framåtsyftande motivering, det har ingenting med att göra, den som är död har inte någon nytta eller blir inte skadad om man inte följer hennes vilja. Men sen har vi den där filosofiska frågan om man kan skada någon efter att hon är död. Om man kan själv på något vis bli illa behandlad av att man inte får som man vill efter sin död. Trots att man ju inte märker det. Man lider ju inte av det i den meningen att man plågas för man är väck. Ja, det finns åtskilda filosofer som har hävdat att man kan göra det. Speciellt sådana som har sagt att ett gott liv består inte bara i att man är lycklig utan att man också får sina önskningar tillgodosedda. Och om man då har önskningar för hur det ska gå efter en död så kan man bli skadad efter sin död av att man inte fick som man ville. Jag är beredd att argumentera mot det, men nu presenterar jag bara en möjlig ståndpunkt här i alla fall då, som är beaktansvärd ändå. Och i så fall finns det ju ytterligare ett skäl till att man inte ska gå in och ändra i stadgarna i stiftelser och så. Att man ska handskas med arv så som den som skrev testamentet ville.
Det här handlar ju också om äganderätt i grund och botten, vilket ju är en idé i sig som man ibland kan tycka blir lite märklig när vissa äger väldigt, väldigt mycket till exempel och andra inte alls har rätt till att få mat för dagen eller så. Så här är det intressant när äganderätten sträcker sig bortanför ägandet på något sätt. Alltså det aktiva ägandet, subjektet är borta, men äganderätten sträcker sig framåt. Så det tänker jag är liksom ett sätt just när det kommer till det här med stiftelser och så. Men sen tänker jag också att vi kanske glömmer bort hur mycket de döda bestämmer i en liksom större kollektiv mening och så här kulturskapande mening. Vi skulle ju inte kunna sitta här och prata om det inte har funnits en massa människor som nu är döda som har format det språk som vi befinner oss i. Så att på det sättet har ju de döda otroligt mycket makt över oss och hur hela samhället är ordnat har ju sin historia som vi så ofta glömmer bort. Så att här är vi helt på ett sätt också inte utlämnade, men vi är i händerna, de döda helt format våra liv och kanske på långt mer långtgående sätt så att säga än just en specifik stiftelse. Sådär.
Är det bra eller dåligt?
Ja, men det är ett faktum. Jag tycker att det inte riktigt finns någon anledning att säga om det är så kultur funkar och det är så människor funkar och det är så vi bygger upp samhällen, men vi kanske lätt glömmer bort hur aktivt det döda är. Och ibland kan vi också i filosofisk bemärkelse prata om hur saker och ting spökar. att det är gamla tankemodeller som dyker upp som vi trodde att vi var av med till exempel. Så att vi har liksom dåtiden och de döda. De är inte så, ibland är de väldigt levande, de döda.
Ja, alltså jag tycker det är väldigt intressant att han väljer just Alfred Nobel som exempel här. Jag menar, Nobels testamente är ju liksom, hur ska alla de här pengarna som han tjänade på att uppfinna någonting som har dödat oräkneliga människor, hur ska de förvaltas? Jo, det var viktigt för honom att de pengarna skulle komma mänskligheten till nytta. Och han tänkte då att det skulle göra det genom de här priserna, till exempel liksom Nobelpriset i litteratur som ska belönas åt den som har skrivit något som har kommit mänskligheten till gagn i idealistisk riktning eller något sånt. Och det där är ju, alltså man ser till hur Svenska Akademin har hanterat det priset, så är det ju säkerligen inte exakt som Alfred Nobel hade tänkt. Jag menar, han hade nog inte föreställt sig en Elfriede Jelinek eller Peter Handke eller sådär, utan de har ju utgått från att det som har högst litterärt värde är det som kommer mänskligheten mest till gagn och sådär. Så i praktiken så har ju inte Alfred Nobel så att säga bestämt särskilt mycket. Men man kan fråga sig vad han skulle ha gjort istället med alla de här pengarna. Hade det varit mer moraliskt rätt att liksom låta hans söner fästa upp dem? Idag har vi en idé om arv som skiljer sig ganska mycket från tidigare generationer. Vi avskaffade arvsskatten för 20 år sedan i Sverige till exempel. Vi ser det numera som en rättighet att lämna pengar till våra barn. Hela den här idén om att man ska börja med lika villkor så har börjat vittra sönder i det svenska samhället. Så jag tycker att den formen av arv är mycket mer problematiskt än inrättandet av stiftelser.
Jag håller med, och det, men som Jonas också var inne på, det här bygger ju på något vis att det finns väldigt rika personer. Rolf Schock visade sig vara väldigt rik när han dog. Som han ju inte hade jobbat ihop på något sätt, utan, och som han kunde ge bort. Och det är ju något konstigt i ett samhälle där det finns såna ekonomiska skillnader, så det är meningsfullt med den här typen av verksamhet. Men givet att det ser ut på det sättet så kanske det inte är helt fel att det går att ge bort pengar till högre ändamål än att bara ens barn ska supa upp pengarna. Men det är ju, och då är det väl kanske viktigt, tror jag, för att institutionen ska fungera, att man någorlunda följer intentionerna.
Men finns det fall, tycker ni, ja, där kanske var ett exempel då, där de döda bestämmer för mycket? För som Jonna påpekade, de döda finns ju runt oss på många sätt utan att vi tänker på det.
Jag tänker också på, om jag nu tänker utanför stiftelsefrågan, det finns familjer där en död person kan prägla livet och liksom psykologin och relationerna långt, långt efter själva bortgången. Återigen så vet jag inte om det handlar så mycket om det är rätt eller fel. Alltså just stiftelsefrågan blir ju på något sätt, ska vi ha en sån lagstiftning eller inte? Men det här att de döda lever kvar och att de präglar oss som någon sorts bara grundläggande ontologiskt faktum, den är mycket svårare att göra sig av med. Så även om vi skulle göra oss av med, låt säga, stiftelsen och arvsrätten och allt sånt, så skulle vi fortfarande inte vara av med att vissa döda mer än andra också lever kvar och präglar oss i väldigt, och skapar villkoren för oss. Nej, jag tror inte det. Inte liksom, inte på det hela stora, så vore det liksom omöjligt att leva i en sån värld som kulturskapande varelse.
Man kan också tänka sig frågan åt andra hållet, det vill säga, har vi ett ansvar gentemot de som ännu inte lever, de som ännu inte är födda, i hur vi förvaltar liksom den planet de ska leva på och så vidare. Det tycker jag är en mer moraliskt relevant fråga.
Men det här med vårt ansvar för kommande generationer, det är på något vis nästan en fråga för sig. Vi får be någon lyssnare att skicka in den.
Efterlysning från filosoferna. Men tack, och ja, men det är ett jättebra sätt att sluta programmet med ytterligare efterlysningar, för att vi vill ju ha in fler frågor. För nu är Fråga filosofen slut, och ni har då förstås hört Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i filosofi vid Stockholms universitet, Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola, och Lyra Ekström Lindbäck som är filosof och författare. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Stina Fagerberg, och jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Maila filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och förstås stort tack till alla er som har skickat in redan. Vi hörs igen om 2 veckor, då är Filosofiska rummet tillbaka. Ha det fint!
frågor om kärlek och pengar. Det ägnar sig ekonomiakuten åt den här veckan.
Hänger kärlek och pengar ihop?
Ja, för tar du inte tag i dina pengarproblem i en kärleksrelation så kan båda två bli ett stort problem tillsammans.
Alltså i grund och botten är ju pengar ett relationsverktyg.
Att slå sina påsar ihop och komma överens om vem som betalar för vad, det är inte alltid så lätt och inget man talar högt om. Det vet vi, för vi får många mejl med frågor om just det. Hur man närmar sig sin partner i samtal om pengar. Så vi har kallat in det tunga artilleriet. Hej, konsumentskyddsekonom, Finansinspektionens Moa Langemark.
Hej.
Du flinade lite när jag sa tunga artilleriet. Och Gunnar Harrius, ekonomijournalist vid Dagens Industri. Hej, du också.
Hej. Jag bottnar i tunga artilleriet.
Jag vet.
Vad skönt att höra, Gunnar. Tack.
Själv heter jag Maja Åström. Det här är Ekonomiakuten. Vi börjar med ett mejl från A. Hej, jag och min sambo har nyligen flyttat ihop. Hon har ett barn som hon har ensam vårdnad om. Hon jobbar på förskola som vikarie. Det är inget fast och hon arbetar cirka 2-3 dagar i veckan. Jag jobbar heltid. Våra inkomster skiljer sig alltså väldigt mycket åt. Jag drar in cirka 25-30 000 kronor mer än min sambo. Vi har ett gemensamt konto där alla pengarna kommer in. Tanken med det var att alla gemensamma kostnader skulle dras därifrån. Men jag var inte beredd på att hon skulle jobba så lite som hon gör. Med anledning av detta så vill jag inte längre ha ett gemensamt konto. Och detta har skapat stor besvikelse. Frågan är hur jag tar upp det här på ett bra sätt och utan att hon känner sig påhoppad. Jag tycker fördelningen är väldigt ojämn och detta skapar ekonomisk stress hos mig. Då jag känner att jag drar det stora lasset själv. Vänliga hälsningar. A.
Svaret på den här känsliga frågan, det hör du i senaste upplagan av Ekonomiakuten i Sveriges Radio Play. Tankar för dagen ska vi få nu med författaren och poeten Bob Hansson.
God morgon och god kväll. Idag kanske du ska ge 1000 i och lämna dina sorger bakom dig. I alla fall om du vill få något viktigt att hända. För dina värsta misslyckanden, din olyckliga barndom eller pinsamt desperata tonår kan vara det bästa som hänt dig, men bara om du vägrar glömma det. För en vecka sedan så stod Håkan Hellström återigen på Ullevi och återigen sa han gång på gång: jag kan inte tro att det är sant att jag får stå här med er. Och han berättade att han vaknar upp på morgonen, då har han inte drömt om Ullevi utan om den där lilla pojken på väg till skolan som ingen brydde sig om. Ja, visst kan det vara för mätet. Vill han att vi ska tycka synd om honom? Han är för 1000 både rockstjärna och mångmiljonär. Herregud, get over it. Men så skuttar han runt här på ett fullsatt Ullevi med ett leende som mer påminner om en uppspelt fritidsledare än en professionell artist. Kanske kan han vara så stor just för att han inte lämnar den lilla pojken bakom sig. För att den pojken har ett helt annat driv än vad den vuxna mannen någonsin kan få. Kanske är det just därför det är han och faktiskt ingen annan som gång på gång fyller Ullevi. Men vad kan det här betyda för dig och mig? Att allt det du inte fick kan vara den största motorn för det du idag kan ge. En före detta missbrukare är den som allra bäst kan få andras missbruk att upphöra. Ingen vet värdet av vatten som den som är uppväxt i öken. Ingen drivkraft så kraftfull som den första. Så att den desperation jag kände som ung, som kan kännas så himla pinsam, det är det kanske den starkaste motorn jag någonsin kan hitta. Så vad längtade du efter när du var 12 eller 19? Och vad händer om vi är lojala mot vår första djupa längtan i alla våra beslut, i alla fall idag? Jag misstänker att vår första djupa längtan i botten var en längtan för någon slags jäkla kärlek. Men för de som har hittat kärleken och har en relation så handlar det vanligaste grälet inte om kärlek utan om städning. Herregud, var det verkligen en städfirma vi längtade efter så? Tänk om jag i alla fall en gång per dag möta min partner, inte som den vuxna förståndiga utan som den jag en gång var, den som var fylld av en pinsamt desperat längtan efter att få träffa någon, en någon som nu står rakt framför. Då kanske det blir andra beslut. Då kanske man inte behöver, jag behöver få råd med ny veranda. Då kanske vår nödvändiga gräl handlar om något annat än disk. För det var inte en tömd diskmaskin jag längtade efter, det var ju dig. Men då behöver vi erkänna och lägga fram vad i alla fall jag övat på att tölja. Jag behöver dig. Och det är pinsamt, men vet du vad, nu blir ännu mer pinsamt för att jag behöver dig, för att jag behöver kärlek. Och det är sårbart, och i alla fall jag har inte övat så mycket på att blotta min längtan, så mycket som jag övat på att dölja den. Men om vi möts i vår djupaste längtan, i alla fall en gång om dagen, vår partner, vår vän, vårt barn, vår mamma, hela universum möts i vår djupaste längtan, i alla fall en gång om dagen, då kanske man glömmer bort att bråka om disken. Och istället titta på den som är där och, ja, helt plötsligt hör sig själv säga: jag tror inte att det är sant att jag får stå här med dig. Och då kanske det ögonblicket i köket förvandlas till ett fullsatt Ullevi. God morgon och god kväll, kära du.
Bob Hansson hörde vi. Så är klockan 8:05.
Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Landet Israel attackerade många platser i landet Iran natten till fredagen. Israel flög med stridsflygplan och attackerade bland annat platser inne i Iran där det finns kärnenergianläggningar. Israels ledare Benjamin Netanyahu sa i ett tal att de är rädda att Iran håller på att göra kärnvapen. Sveriges Radios reporter Samar Hadros berättar vad han sa.
Att man gör det här för att Iran är nära att skaffa sig kärnvapen, menade han. Och att, ja, att Iran utgör en existentiell fara och vill förinta Israel.
Iran säger att de inte alls håller på att göra kärnvapen. I attacken i natt dödades två höga militära ledare och flera av Irans bästa kärnenergiforskare.
Iran bekräftar nu att arméchefen har dödats och även chefen för revolutionsgardet har dödats och tre kärnfysiker har även dödats.
Men även helt vanliga iranska medborgare har dödats under natten som gick och under fredagen. Det säger statliga iranska medier. Israel och Iran har varit i konflikt med varandra i många år. Iran har länge gett stöd till militära grupper i andra länder som också är i konflikt med Israel, som Hezbollah i Libanon och Hamas i Gaza. Efter Israels attack mot Iran sa Irans ledare Ali Khamenei att de skulle attackera tillbaka.
Irans svar mot Israel kommer att vara kraftfullt, smärtsamt och kännbart.
Iran svarade med att skicka 100 drönare mot Israel. Efter det har både Israel och Iran under fredagen gjort flera attacker mot varandras länder. Nu är många oroliga för att ett nytt stort krig i Mellanöstern ska börja. Cecilia Ydén är Sveriges Radios reporter.
Den största attacken någonsin mot Irans kärnenergianläggningar från Israel. Och det gör att hela regionen förbereder sig nu på ett fullskaligt regionalt krig.
Intervjuerna hade Ekot gjort. Idag var sista dagen på FN:s stora möte om världshaven. På mötet har man pratat mycket om all plast som finns i haven. Plasten är skadlig för miljön, för djuren och även för oss människor. Trots det hamnar nya stora mängder plast i haven varje dag. Ekots reporter Mona Hambrius har varit på mötet i Frankrike.
Det är fortfarande väldigt svåra frågor som man är oense om. Det här med avfallet, att det ska skötas bättre, det är de flesta eniga om. Men när det gäller det här med om vi eventuellt skulle minska produktionen av plast, där är det många länder som motsätter sig det.
I augusti är det ett nytt möte. Då ska deltagarna försöka komma överens om ett nytt avtal. Nu är det sommarlov. Idag har många barn sjungit på skolavslutningen. Men Ylva och Edor i Jämtland tycker inte om en av våra allra vanligaste sånger.
Blomstertid nu kommer. Man fattar inte direkt vad de säger.
Den är liksom lite, det är liksom lite svår text.
Ja, liksom komplicerat.
Ja. De andra är ju lättare men än alltså, den blomstertid nu kommer.
Men Jämtlandssången är väl också ganska svår?
Ja, den är sådär, tycker jag.
Men om ni får välja då, vilken låt är roligast att sjunga?
Sommarlov.
Ja, sommarlov.
I sommarlov nu då? Vad kan man göra på sommarlovet? Vad säger du, Edor?
Ja, man kan bada i sjön.
Äta glass och sola. Det är väl typ det normalaste.
Man kan köra traktor.
Ja, reporter här var Anneli Johansson på P4 Jämtland. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Malin Hag. Nu blir det fler nyheter ifrån Ekot. Trevlig helg!
Ekot börjar med att Iran ikväll inlett sin svarsattack efter Israels attack mot landet natten mot idag. Och därför så har vi nu med oss vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros från Jerusalem. Vad vet du om det här så här långt, Samar?
Ja, det vi vet det är att enligt israeliska myndigheter eller israeliska militären så har 150 ballistiska robotar skjutits från Iran mot Israel bara under det här senaste timmen. Och en del av de här robotarna, en stor del av dem, fångades av luftvärnet innan de landade på israelisk mark. Men det finns uppgifter om att minst 7 iranska robotar har slagit ner mot israelisk mark. En eller flera ska ha slagit ner i centrala Tel Aviv i mitten. I nära försvarsdepartementet. Men det här är någonting som är bara medieuppgifter och det här är bilder som vi har sett överallt. Men den israeliska militären har inte bekräftat att något sånt har hänt.
Så du har inte fått till några uppgifter om några skador hittills då i Israel där du befinner dig?
Nej, det har jag inte. Jag har inte sett några sådana uppgifter om några människor har kommit till skada eller kanske inte bara hunnit se.
Mm. Det här svaret från Iran, det var ju väntat, Samar. Men är det den stora attacken som vi ser komma nu?
Nej, det kan man inte säga för att just nu så kommer det en uppgift här från arabiska medier om att en ny våg av, det här blir tredje vågen då, av ballistiska robotar har avfyrats från Iran och är nu på väg mot Israel. Så det här kommer tydligen att fortsätta under natten, tror vi. Så en ny våg, en tredje våg av ballistiska robotar är på väg nu från Iran mot Israel.
Kort avslutande då, Samar. Vad har Israel för skydd mot de här robotattackerna då?
Ja, det finns ju väldigt avancerade, olika avancerade luftvärnssystem. Vi har The Iron Dome, vi har Arrow som används mot just ballistiska robotar, och vi har den amerikanska THAAD också som har använts även idag.
Tack så mycket, Samar. Du får följa utvecklingen och vara med oss om en timme igen i vår sändning Ekot klockan 10. Följ utvecklingen i vår app Sveriges Radio. Irans varsattack alltså inleds nu under fredagskvällen. Det får avsluta Ekot klockan 9 med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Sveriges första världsstjärna, en sångfågel, hör vi strax om i Bildningsbyrån. Men första tips om den fågel som vi får följa i veckans Bannerheds bevingade vänner.
Det är bara att spänna trumhinnorna och lyssna på en konsert som inte liknar någonting annat. Det är Sveriges största sångare som håller hov i ett vassbälte sent om kvällen. Och den kraxar och raspar och leker gummituta. Och när jag får in den här, jag har sån tur nu så att den sitter ganska högt upp på ett vassstrå. Och strået gungar som en mast i sjögång. Och där sitter trastsångaren och sjunger för full hals. Och halsfjädrarna glipar här när den tar i, och så gässan lite upprest kavat så där. Och näbben hela tiden arbetande upp och ner. Hör här.
Från en trastsångare till en näktergal nu, som blev så berömd att hon var tvungen att fly från sina fans.
Det här är Bildningsbyrån från UR.
Det är april år 1846. Utanför operahuset i Wien har massor av människor samlats. Trängseln är så stor att militären kallats in. Och inne i operahuset vill applåderna aldrig ta slut. Framme på scenen står en ung svensk sångerska, alldeles överväldigad. Publikens buketter regnar ner över henne. Till och med kejsarinnan kommer fram och lägger en krans vid hennes fötter.
Ja, det är ju en Askungesaga, är det ju verkligen. Det är kanske därför den är så fascinerande, för det är en Askungesaga.
Och det är inte bara i Wien hon hänför publiken. I Berlin, London och New York, ja vart hon än kommer, samlas människor i tusental.
Hon blir så stor så att hon får fly från sina fans.
Det här är Bildningsbyrån om den svenska näktergalen Jenny Lind, som blev Sveriges första världsstjärna, trots att hon föddes med alla odds emot sig.
Kan vi vara här faktiskt?
Ja,
det här är faktiskt, här är lite
lådor och här är piano också.
Ja, precis.
Vi börjar i ett litet arbetsrum fyllt av böcker och kartonger på Linnéuniversitetet i Växjö. Här jobbar musikforskaren och sångerskan Ingela Tägil.
Hur många år av ditt liv skulle du säga att du har ägnat åt Jenny Lind?
Oh, det är många.
På meritlistan står till exempel en avhandling om Jenny Lind och så biografin Näktergalen.
Hon sticker ut liksom i scenkonstvärlden på den här tiden. För att hon föds ju väldigt, väldigt fattig och gör en klassresa som inte är möjlig att göra egentligen. Alltså en klassresa som är så mycket man bara kan tänka sig.
En annan som ägnat mycket tid åt Jenny Lind är regissören Michaela Granit, aktuell med en pjäs på Norrbottensteatern.
Vi står framför mitt arbetsbord. Nu kan man säga, nu är föreställningen gjord, så jag står egentligen här och bara ska plocka ihop allt material. Det är ganska många högar.
Pjäsen heter Näktergalen och Michaela har lagt många timmar på att komma sångerskan nära.
Det finns ju en bild av Jenny Lind som den här fantastiska sångfågeln. Men vem var hon? Vem var människan? Vad drev henne? Vad var hennes bakgrund?
Och det är precis det vi ska ta reda på nu. Jenny Lind föds i oktober år 1820 i Stockholm, som vid den här tiden är väldigt litet.
Pyttelitet. Det är ju i princip Gamla stan. Man brukar ju jämföra Sverige vid mitten av 1800-talet med Mali idag. Att det är ett jättefattigt u-land.
Och Jenny börjar sitt liv på samhällets absoluta botten. Hennes mamma, Anna Maria Fällborg, är nämligen frånskild och därmed ogift. Jenny är ett så kallat oäkta barn, som det står i kyrkboken.
Ja, det betyder ju att hon är stigmatiserad från början. Det är ett skällsord på den här tiden, oäkting. Det är längst ner på samhällsstegen, är det.
Jenny lever sina första år, ibland med sin mamma, men oftast hos olika fosterfamiljer. Och det är i fönsterkarmen hos ett vaktmästarpar som allting börjar. Nästan av en slump.
Det är en fin historia.
Jenny är 8 år och som hon själv beskriver i ett brev. En liten ful, brednosig, skygg, tafatt, alldeles i växten till hopaslagen flickunge. En dag sitter den här ungen i ett öppet fönster och sjunger för sin katt.
Det var ju mycket ljud. Grisar och skit och människor och så. Och där satt den här lilla flickan och sjöng där i fönstret med sin röst.
Och förbi så går en piga till en premiärdansös på Kungliga teatern.
Hon hör den här lilla flickan sjunga med den här stämman som bara går rakt igenom.
Och pigan går hem och berättar för sin matmor om flickan som sjunger så fantastiskt för katten.
När premiärdansösen själv får höra flickan med den underbara rösten tar hon kontakt med Jennys biologiska mamma. Det här barnet måste utbildas för teatern.
Och då ska då Jenny